I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
God morgon.
Hej.
Envisas.
Ingen lust att säga god morgon.
Jag förstår
det. Jag är inte säker på att det är en god morgon.
Nej, det vet man aldrig. Men du, nej det kanske inte är. Det har varit lite tråkigt de senaste dagarna. Vi hade ju ganska fint för en vecka sedan ungefär.
Mm.
Det var rätt varmt och det var sol.
Det var då det.
Ja, och sen sket det sig.
Mm.
Och nu, det har blåst kallt. Och nu läste jag ändå i tidningen idag. Att på tre ställen i Skåne så är det nu meteorologisk sommar.
Ja,
därför att man behöver det? Bara, ja, man behöver bara vara över 10 grader i, vad är det, 5 dygn eller sådär.
Mm.
Dygnet runt.
Sen kan man gå ner på minus igen, så
ja,
det är fortfarande sommar.
Men det kommer fortfarande vara sommar.
Nej, det där.
Nej, det är lite sådär. Men när det var som skönast här nere så fick vi bilder med snö från Stockholm, så att
då var vi glada.
Ja, då var vi glada. Ja. Skadeglädjen sjöng i kroppen.
Den enda sanna glädjen.
Ja, precis.
Ja.
Nej, det var härligt. Men så är det ju lite grann förstås. Det är lite murrigt, lite ruggigt.
Vårvindar friska.
Ja, fast ja, mera friska än vår. Men det blir säkert bättre. Vi ska ta på att gnälla på vädret. Det är så tråkigt.
Det finns mycket annat att gnälla på.
Ja, det finns mycket annat att gnälla på. Det är sant. Vad vill du gnälla på?
Ja, nej, det är inget gnäll, utan det är ju liksom det här galna traumat som Skärholmen har inneburit. Det här några tonåringar som dödar en pappa som cyklar förbi med sin 12-åring. Jag tror faktiskt att det är sånt där kan man ju inte vara säker på att man ska hålla på och sia om. Men det här känns ju faktiskt som att det är, nu står folk inte ut. Man står faktiskt inte ut riktigt längre med att det här godtyckliga våldet, det här. Jag tror att det kommer att få politiska implikationer, jag tror det helt enkelt.
Ja, det får det ju. Alltså, ni kommer ihåg det här mordet på den här unga tjejen på macken.
Adriana, ja.
Adriana. Och det blev ju samma sak där, men det betyder ju inte att man är nog närmare att lösa problemen. Men det blir ju en massa strängare lagstiftning och sånt där. Sen så om det leder till någonting, det är väl en annan femma.
Det här blir ju motsvarigheten till Adriana och Mikael då. Det är liksom, det är hans namn.
Ja.
Och det leder till någonting. Alla de här processerna i en rättsstat ska ju ta tid. Men det finns ju någonting i en rättsstat som inte ska ta tid. Och det är ju polisen.
Nej.
Och de uttalanden man får sig till livs i P1, det är väl mest där vi uppfattar vad polisen säger. De har ju ofta någon sorts väldigt vag karaktär. Där poliserna ofta upplever att de känner, att de tror och att de tänker.
Ja.
Och det där måste upphöra nu. Nu har vi liksom en ny polischef. Lund heter hon, va?
Ja.
Det måste upphöra med det här mambo-jambo-snacket. Ta in, betala då en konsult som berättar hur man uttrycker sig.
Ja.
Alltså den här, jag tror det är en programmatisk ideologisk tafatthet. det är den här lågaffektiva bemötandet där man ska inte liksom signalera hårda tag. Men det går inte längre. Det håller inte.
Det är väl problemet är kanske att de har haft för många konsulter inne snarare.
Vet inte, de har haft fel konsulter.
Ja, det ser jag väl. Men ja, fast jag funderar på lite grann hur man ska tänka sig. Liksom hur man ska tänka sig att hantera det här. Nu var ju Jimmy Åkesson ute och nu vill han ha militär på gatorna. Vilket är sån där sak. Det har varit uppe tidigare, den här typen av förslag. Problemet med de förslagen är att det är alltid lite svårt att begripa riktigt vad som menas. Ska vi skicka ut värnpliktiga med automatvapen på gatorna? Jag tvivlar på att det är en bra lösning. Det finns, det är...
Varför just värnpliktiga?
Ja, därför att det är den armén vi har. Vi har inte en massa
yrkesmilitärer.
Ja, vi har inte en massa yrkessoldater. Vi har en del, men inte jättemycket. Och de är framförallt inte tränade för den här typen av uppgifter. Så det finns ju någonting i det där som handlar om... alltså problemet kanske när sådana händelser händer är ju att politiskt blir följden att man ska bräcka varandra. Och det kanske är det som är viktigare än om man faktiskt kan göra en skillnad. Alltså det som man däremot fortfarande funderar över och som anknyter till det du sa är ju, varför är det så få patrullerande poliser på gatorna? Vad är polisen? Det är deras jobb att finnas och synas och inte bara sitta i bilarna. Och det handlar inte bara om att de ska komma snabbt, de ska vara där.
Mm.
Alltså det är ju ingen hemlighet vad de här gängen håller till och var de står och där ska man ha polisnärvaro. Inte
som
bara
använder sig av visitationszonerna som nu är uppe, ja, och funkar.
Ja, och men det där har ju visat sig väldigt svårt. För att hur mycket man än utökar polispersonal så verkar de ju hamna på något kontor någonstans och fylla i formulär.
Men om jag nu ska försöka tolka Åkesson utan att ge mig för långt in i hans mentala värld.
Ja.
Så kanske det handlar om att försöka sätta ner foten så att det syns att nu är det allvar. Kriminella gäng, skärp er nu för nu blir det på riktigt. Och då militärpolisen, alltså folk som vågar ställa sig framför ett gäng med vapen.
Alltså problemet är ju att vi inte har den typen av resurser. Liksom, vi är ju inte som amerikanerna har ju sånt där. Men de har ju liksom en väldigt stor stående professionell armé. Och det betyder ju att de till exempel har då en massa välutbildade militärpoliser. Det har vi ju inte i Sverige. Det är liksom den här typen...
Ja, det är sånt där som jag inte vill höra.
Nej, men...
Vi har inga militärpoliser i Sverige.
Jo, men det är klart att vi har militär. Men de flesta militär är värnpliktiga. Och jag tror att den främsta följden av att man ska skicka ut värnpliktiga med automatvapen i förorterna är att gängen skulle se en ny möjlighet att komma över automatvapen. Och det är antagligen det skulle hända. Jag är inte säker på att det är en bra idé. Men det, jag håller ju med om... Alltså man måste ju fråga sig om man inte får ordning på det här, åtminstone får det att gå åt rätt håll, så undrar man ju liksom hur länge det kommer att dröja innan vi bara får medborgargarden. För att förr eller senare så kommer ju folk att bli vansinniga.
Ja.
Och då kan man ju få den här typen av reaktioner som man sett i länder som verkligen är på väg ut för. Jag tänker liksom på Brasilien där man får en slags paramilitära grupper som börjar rensa ut ur slummen. Liksom. Mm. Det finns ju en väldigt stor risk för att det som händer först när polisen inte finns är att våldsmonopol tas över de här gängen. Det som kan hända i nästa steg är att det blir den här typen av, ska vi säga, frivilliga ordningsmakten som tar över. Och det är ju verkligen ingen bra idé.
Jag skulle vilja göra den här prediktionen. Vi har gått från ett läge där gemene svensk inte riktigt kan ta in att sådana här saker händer.
Nej.
Till att man är rädd och ledsen. Men om man ska döma av, och det här är ganska intressant, några av släktingarna till den mördade Mikael har ju ställt sig framför kameran, bland annat hans svåger som heter Elias Demir, och är arg på riktigt, både samma dag och dagen efter.
Mm.
Och även hans fru, tror jag det.
Ja.
Och det är nästa steg.
Ja.
Alltså att man inte, man ger sig inte och liksom Man är naturligtvis både ledsen och chockad, men man är framförallt arg och vill se någonting hända.
Det finns ju något paradoxalt i det här som har att göra med att Mikael heter han, var, alltså, om man förstår det som hände rätt, så han försökte ju så att säga ingripa i någon slags beteende det gänget hade. Det handlade alltså om någon form av civilkurage, och det var därför han sköts. Det verkar ju finnas en, hittills i varje fall, någon slags paradoxal effekt av det här. Som motsatsen till vad man har sett tidigare, nämligen att folk börjar kliva fram och just som du säger är förbannade, snarare än att bli rädda och dra sig tillbaka. Och det vore ju en positiv förändring.
Det finns där ju också en video från Skärholmen där Magda Andersson dyker upp, och hon får ju faktiskt en riktig ska jag säga, ett motstånd från den här svägerskan.
Ja.
Som talar om för henne hur besviken hon är på att det verkar viktigare att stå framför en kamera, och att hon inte, Magdalena Andersson, inte har visat någon som helst empati för varken för offret eller de anhöriga. Så att jag vet inte. Det är svårt att liksom säga någonting om det här, men jag är helt inne på vad du säger. Jag tror också att vi kommer att se Medborgargarden.
Ja,
vi har liksom bett om det faktiskt.
Ja, förr eller senare så blir det ju svårt att undvika det om man inte skärper sig här. Det är ju, jag vet inte, det är ju också så där att jag, sen tror ju jag att det är ju sant det här. Jag tror inte, alltså det är ju en väldigt förenklad vulgär uppfattning att folk börja skjuta andra människor och sälja knark därför att de på något sätt är fattiga. Mm. Ja, av två skäl. Det finns massor med människor som inte har det så bra som inte gör det. De allra flesta gör inte det.
Det är ett oförskämt mot fattiga människor.
Ja, dels det. Men sen är det ju dessutom så att man kan ju inte riktigt. Visst finns det tråkiga levnadsomständigheter i Sverige, men det finns få länder i världen där man har så goda förutsättningar att ändå ta sig någonstans, även om man föds i tråkiga områden som i Sverige. Det är ju inte, det är ändå fortfarande ett samhälle som är relativt sett rätt så inkluderande. Så jag tror liksom inte riktigt på att det där i sig ger brottsligheten. Men däremot är det ju så att man måste ju bryta upp den här typen av förhållanden som gör att kriminell verksamhet blir så lockande. För att jag tänker på hur det var i Sovjet. De hade mycket kriminalitet där också, inte minst mot slutet av Sovjetunionen. Där hade de inget problem med rättssäkerheten. De stuvade ju undan inte bara politiska fångar utan kriminella också i arbetsläger i Sibirien. Det hjälpte ju inte så mycket. Och det hjälper ju alltid förstås på det sättet att man låser in folk, så länge de sitter inlåsta kan de inte göra så mycket skada. Men det fanns ju liksom en hel kader av kriminella som dessutom hade skapat sig en mycket starkare kriminell kultur när Sovjetunionen väl föll. Och det var ju de som tog över Ryssland.
Mm.
Så att jag tror att om man ser att inte ens totalitära auktoritära stater, deras sätt att spärra in folk, inte ens där räcker det för att man ska kunna komma åt kärnan i det här. Och därför måste man ju liksom gå på det här på ett bredare sätt.
Jag tror att man måste ta in den här aspekten, och det med anledning av en annan videosnutt på 54 sekunder som är väldigt talande, som nu har spritts över hela världen. Jag skriver om den i Svenska Dagbladet imorgon, en kortare text. Det handlar om två israeliska journalister som kommer till Malmö för att bevaka Eurovision. Och de stöter på en kille, och det är bara att tala om det. Det är en muslimsk kille som talar om för dem att han spottar efter dem. Och de frågar varför. Och då säger han, det finns inget Israel. No Israel. And you're shit. Och sen kallar han dem för kvinnliga könsorganet. Och det här är, nu finns ju den här personen, han drar sig inte för att fortsätta snacka på det här sättet. Trots att han vet att han är filmad. Den här filmen är ju utlagd nu och har fått en jättestor spridning på internet. Det här är ju en sorts islamistiskt inspirerat hatbrott. Som också finns, kanske som en ganska stor del av många av de här sakerna. Där man upplever en kulturellt behov av att sätta sig på till exempel judar.
Mm.
Men kanske också svensk befolkning.
Den här killen heter ju Ali Jihad. Han intervjuas i Expressen. Han ställer upp intervju i Expressen.
Mm.
Han kallas Malmöbon och människorättsaktivist. Och säger samma saker som du säger. Att han ångrar ingenting. Han skulle göra det igen. Och så vidare och så vidare. Så det här är ju liksom, men det här säger ju någonting om hur det här håller på att gå totalt överstyr, hela den här saken. Jag tror verkligen att det här med Melodifestivalen i Malmö kommer att bli riktigt bökigt. För att nu har de alltså, ska de hålla en Melodifestival där Israel är en av deltagarna i en stad som verkar ha tagits över av antijudiska och antiisraeliska, en antijudisk och antiisraelisk pöbel. Mm. Och vi vet ju liksom redan sedan långt tillbaka, mer än 10 år tillbaka, hur svårt det har varit att vara judisk i Malmö. Därför att de har en sån stor grupp av framförallt personer invandrare från Mellanöstern som aktivt trakasserar judar. Och det kommer ju bli riktigt tufft nu, tror jag.
Så det här är verkligen welcome to Malmö, Sweden.
Ja.
De här två journalisterna från Israel heter Elad Simshayov och Ohad Hemu. Och det är klart att de gör helt rätt i att berätta för världen hur det ser ut. De blir ju till och med varnade av en vakt utanför moské att det kommer att smälla bomber och det kommer att gå vilt till i Malmö under Eurovision. Det här är ju liksom en fråga om hela vårt system.
Mm.
Kan det här öppna samhället försvara sig eller kan det inte?
Mm.
Vi har haft så lång tid som har försvunnit. Och vi har förlorat den tiden där det här har varit liksom ett nyliberalt paradigm att global frihet ger individerna bättre liv. Mm. Och här ser vi hur människor som inte är intresserade av global frihet använder den. Det öppnar samhället och dess fiende.
Ja. Nej, och jag vet inte hur man ska ta sig ur det heller, för att det här är ju en följd av att, alltså, vi har ju importerat den här typen av konflikter. Alltså Palestina-konflikten har ju varit brännande i Sverige i många år. Långt innan vi hade stor invandring från den delen av världen. Så det är ju inte så. Men då fördes den ju framförallt i FIB-kulturfront och sånt där. Nu förs den ju av mobbar på gatorna.
Ja.
Och då har vi liksom, så att säga, inte bara importerat hätskheten och våldsamheten i den här konflikten, utan även metoderna som börjar påminna om hur man ägnar sig åt att lösa såna här, lösa inom citationstecken, frågor i Mellanöstern. Det är ju väldigt svårt att få någon ordning på det, tror jag.
Ja. Petra Lund, polischef. Det här är ju lackmustest.
Ja.
Det kan ju, ja.
Ja, det kan gå riktigt illa. Men vi får se. Vi får se hur man ska klara av det där. Men jag tror att det blir en ganska tuff uppgift faktiskt.
Sen finns det lite andra saker som har hänt i Sverige.
Jaha. Är det något roligt nu?
Kan väl börja med att säga att Moderaterna är ju lite off av kroken nu med Anna Kinberg Batras missbedömning av hur man anställer i en statlig verksamhet. Och också med könslagen.
Mm.
För nu har de ju Sverigemötet. Och
ja,
det tror jag, det kommer väl att... Det brukar partier använda för att visa sin enighet. Så att nu kommer bilderna på glada moderater. Men jag måste passa på att berätta att just till Sverigemötet så lanserar Moderatkvinnorna en bok som heter De visade vägen. Moderata kvinnor skriver om sina förebilder. Det tycker jag är en intressant... Det är faktiskt intressant när allting känns så tråkigt i dagsläget. Titta tillbaka och se vad det var som gjorde att de här personerna engagerade sig partipolitiskt.
Mm.
Redaktör är Elisabeth Prest och här får man höra historierna från en hel mängd. Om man är intresserad, och det är säkert många moderater, Kristina Axén Olin, Lena Adelsohn Liljeroth, också... Ann Hebeland skriver i den här boken.
Och jag vet någon mer som skriver.
Ja, jag måste berätta. Gunilla Karlsson skriver också. Jag har skrivit en inledning. Ja.
Ja, för du är inte moderat.
Nej, jag är inte moderat.
Fick bara skriva inledning.
Jag fick bara skriva en inledning. Den här kan jag rekommendera.
Ja.
Den heter De visade vägen. Mm. Eller De visade vägen.
Sen måste vi prata lite grann om folklistan.
Ja.
Det finns mycket roligt att säga om den. Alltså, igår var det väl, tror jag det var Expressen som gjorde en mätning där kom fram till att 11%, ja, de uttryckte det så att 11% överväger att rösta på folklistan, men det var i alla fall 11% som kunde tänka sig att göra det.
Ja,
Och jag vet inte hur man ska tolka det, men jag är ju så här, jag tror ju aldrig att någonting händer. Jag tror, alltså när folk pratar om att partiet ska ramla ur riksdagen så säger jag alltid, det gör de aldrig. Mm. Ibland när jag är på särskilt sprudlande humör så kan jag tänka, jo, det kanske de gör ändå, för det vore ju roligt. Och nu när det är ett parti som kanske ska trilla in i EU-parlamentet så tänker jag samma sak, det kommer aldrig att gå. Men jag kanske har fel. Det finns ju en del saker som talar för folklistan. En är ju då att det är EU-valet. Det är ett val där deltagandet oftast är ganska lågt, där kandidaterna inte, alltså det svåra för partierna är att överhuvudtaget mobilisera folk på att rösta. Kandidaterna har sällan så mycket roligt och intressant att säga, eftersom det inte är så mycket roligt och intressant som EU-parlamentet ägnar sig åt, som man förstår. Och här har ju liksom folklistan ja, ganska, alltså, om de bara kan liksom fila lite grann på sitt budskap. Det är väl där deras svaga punkt är, att man kan stå för vad som helst.
Jag kom på en annan svag punkt. Jag förstår faktiskt inte hur det ska gå till om man plockar in personer med helt olika politisk bakgrund. Och sen så ska folk rösta och så har de ingen aning om vad det är de har röstat in.
Nej, det tycker jag också är konstigt. Men jag tror faktiskt att det är lite grann av en sån här finsmakarsynpunkt.
Mm.
Jag tror att folk, om de bestämmer sig för att rösta, de liksom röstar på, de tycker det här verkar vara ett kul gäng, ett bra gäng, och sen så röstar de på det och skiter rätt mycket i politiken, tror jag. Mm. Jag tror att det kan finnas en sån potential. Och det finns, jag läste just en text som kommer att komma i fokus ganska snart, som Erik Hörstadius skrev.
Mm.
Jag är en ständig pessimist, som jag var inne på. Jag tror aldrig liksom någonting kul händer i politiken eller någonting förändras, utan allting bara harvar på som vanligt ungefär. Han är den ständiga optimisten. Han tror alltid att roliga saker kommer att hända. Han förutspår ju att det här kommer att gå rätt bra.
Okay.
Han ser liksom att det här finns liksom bara både en touch av Trump, lite grann av Gudrun Schyman, mm, och också lite grann av Nils Lundgren. Junilistan gjorde ju bra ifrån sig ett EU-val, om du kommer ihåg det.
Ja.
Så att, jag vet inte. Han kanske har rätt, men ärligt talat, det är ju en sån där, om det skulle hända, då är ju liksom själva valet att de kommer in i ju nyheten, för sen när de väl är inne, kommer någon att bry sig om dem då?
Jag vet inte. Jag tänker mest på att de lämnade en helikopter och sen så från sin presskonferens som ju åtföljdes av ett AI-genererat pressmeddelande, måste det ha varit, där det inte gick att förstå vad det stod.
Nej, det var nog inte AI-genererat, men de var dålig.
Det var någon som inte kunde skriva.
Nej, det känns som de kanske är dyslektiker hela bunten, men det kanske också är en fördel.
Fast du, jag tänker,
dagen efter hade de ju då, när de skulle presentera resten av listan, då samlades de ju i den finaste salongen i restaurang Grodan.
Mm.
Så att det är folkligt, fast med lite flärd, om vi säger så.
Ja, lite flärd, men det kanske man vill ha. Det är väl Jan Emanuel som står för fiolerna, va, om jag fattar.
Ja, han påstår det själv i alla fall, och det är väl rätt sannolikt, för han har ju samlat på sig en hel del
vårdpengar.
Ja, mycket vårdpengar. Ja, just det. Och har väl lyckats rätt bra med det. Så att han har väl råd att lägga pluring på det här. Men
jag tänker på det där med att de kanske helt enkelt bara snor åt sig massa röster som sen, ja, som du påpekar, kanske är oklart om någon bryr sig vad de kommer att göra med de där rösterna, ja, när de väl kommer dit. Helikopterrånet.
Ja, just det, helikopterrånet. Ja, det är en bra liknelse. Ja, så kanske det är. Det är ju det man inte förstår, det är ju det man verkligen inte förstår, tycker jag. Om man är den här typen av personer, jag tänker kanske framförallt på Jan Emanuel, alltså, varför skulle man vilja sitta i EU-parlamentet?
Jag tror inte han vill det. Nej, jag tror inte det.
Det känns som en väldigt konstig konstigt vägval jämfört med allt annat han kan göra.
Åh, jag ser för mig presskonferensen där han blir invald men ger platsen till Sara.
Ja, just det. Står inte Sara först på listan? Nej, det är Jan Emanuel som står först på listan. Ja, det gör det. Så är det. Ja. Det är bara hon som har frontat det från början. Ja,
han måste avgå av något skäl.
Ja, kanske det. Och det, de har ju några stycken där med på listan. Samtliga... det är en influencer, det måste man alltid ha. Det är en influencer med moderat bakgrund som också gjorde sig känd, precis som Jan Emanuel som ju var med i Robinson, som också gjorde sig känd i en docksoppa, nämligen hon var med i Big Brother. Sen är det en miljöpartist, eller i varje fall tidigare miljöpartist, som är en gammal kåkfarare och var med och skapade den här kriminellas revansch i samhället. Vars namn jag,
vars namn jag alltid
tyckte var kul att prata med de gubbarna i KRIS som man har träffat på, i Almedalen och sådär. Men de har ju en väldigt... Jag tycker att det där namnet är så spännande. Kriminellas revansch i samhället. Vem är de ska ta revansch på? Och sen är det ju då en socialdemokrat, facklig socialdemokrat från långt upp vid riksgränsen. Och en kristdemokrat från de här trakterna nere i Skåne som blev bortvald av sin egen partigrupp för bara någon månad sedan. Så han behöver väl något nytt att ägna sig åt.
Ja.
Så det är en lite kul samling människor. Men vi får väl se. Jag kan
tänka mig mycket roligare saker än den här samlingen människor.
Ja, det kan jag också. Absolut. Det kan jag verkligen. Men alltså det som möjligtvis glädjer mig lite grann med det här, det är ju och se hur fruktansvärt alla fina människor tycker det är.
Ja.
Det tycker jag, det är alltid roligt att notera hur fruktansvärt, när de finaste människorna tycker att det här är verkligen götterdämmerung, då tycker jag liksom att det tycker jag är lite kul att notera.
Sen en annan grej som du... Och du är väldigt uppmärksam på Björn Wiman faktiskt.
Ja, mycket uppmärksam på honom.
Och jag får alltid reda på någonting om honom via dig. Mm. Inte på något annat sätt. Men Skyttedal och Jan Emanuel, de vill ju... de har ju börjat snacka om en svexit. Gör det på bra humör och det med, eller?
Ja, fast det kommer ju inte bli av. Men det är väl... Alltså det är ju en... Det är ju liksom en förhandlings... det är ett sätt att tala om... Göra begripligt för folk vad man står för. Mm. Alltså det de,
Sverige behöver omförhandla sitt EU-medlemskap, säger Skyttedal.
Ja, men det är ju två, men det är ju två.
Det pågår väl hela tiden.
Det är väl liksom två budskap som har varit ganska tydliga från dem ändå. Det ena är ju då att man måste ompröva asylrätten. Och det tror jag är en sån där sak som, det är en väldigt komplicerad sak. Men det är en sån här sak som är lätt att säga och många tycker att den är lätt att förstå.
Mm.
Och det andra är ju det här med svexit, eller snarare liksom att svexit är ju den yttersta gränsen för det. Att liksom tala om att vi ska värna Sveriges intressen, vi ska inte värna EUs intressen. Men det kan jag tycka, det är lite uppfriskande. Det kommer inte bli någon svexit. Men problemet med EU-politik i stor utsträckning är att alla som rapporterar därifrån är ju, de är ju som sådana embedded reporters. Så fort de har varit i Bryssel i ett år eller två, då pratar de ju, då solidariserar de sig ju totalt med Brysselbyråkratin.
Mm.
Snarare än med svenska väljare. Och ägnar sig bara åt att läxa upp svenska väljare för att de inte är tillräckligt intresserade.
Jag måste säga att det där har jag sett i svenska riksdagen också.
Ja, visst,
hur partister absolut blir så otroligt. De går in i samma stam och sen är väljarna, det är någonting annat.
Nej, och så där finns det ju liksom, där behövs det ju en motvikt. Om det här är en bra motvikt eller inte, det kan man väl låta vara osagt. Men alltså bristen på diskussion om och kring och i EU som inte utgår från att EU alltid har rätt, det tycker jag har en brist på.
Så får det bli.
Ska vi lämna det här nu tycker jag?
Jag blev plötsligt väldigt trött där. Jag tycker vi har pratat en del om brott och straff. Det här tycker jag var lite kul. Nu, det här var det här kallar jag för två flugor i en smäll.
Mm.
Det kommer att bli så här att det är väldigt svårt nu när det är så mycket unga människor som begår brott.
Mm.
För att de är ju faktiskt skolpliktiga.
Mm.
Och det tycker jag faktiskt är jättebra. För att om de hamnar i fängelse så har ju fängelset skyldighet att se till att de får skolutbildning.
Mm.
Så då kan man avhålla dem från brott.
Mm.
Samtidigt som de faktiskt får den utbildning som de går miste om när de hänger på gatorna.
Ja.
Är inte det här jättebra?
Ja, det är bra.
Alltså, det är inte ett dugg fel med fängelsestraff för riktigt illa utsatta. Det var ju fel uttryck egentligen. Men som uppför sig dåligt, riktigt illa.
Skitungar
som skjuter på folk, hamnar i fängelse numera, och då måste de gå i skolan.
Ja.
Det faktiskt blev jag på riktigt... Nu får kriminalvården visa sina framfötter.
Sina pedagogiska kvaliteter.
Ja.
Ja, nej, men det kanske det är klart att man kan ju inte bli befriad av från skolplikten bara för att man är dömd för brott.
Nej, och då är det egentligen någon som har koll på en så att man kommer till lektionerna.
Ja, precis. Du, O.J. Simpson har dött.
Ja.
Och det tycker jag, det känns lite grann... Alltså vi har egentligen två dödsfall här som är lite grann så där milstolpar. Dels att O.J. Simpson har dött, och dels har ju
Anna-Greta.
Anna-Greta, nej, inte Lejon. Dennis dotter.
Nej.
Nej, okej. Okay. Gamla sociopolitiken Lejon, hon har ju trillat av pinn också. Båda de här, alltså O.J. Simpson blev ju verkligen en sån här, och det är lite intressant, för jag menar, i USA så var det ju så tydligt kopplat till, det här vit-svart, alltså rasproblematiken i USA. Först så var O.J. Simpson en av de första svarta idrottsmännen som också liksom lyckades skaffa sig en hyfsad karriär vid sidan av idrotten. Dök upp i filmer och lite sådär saker. Och sen så då skedde det här mordet som han... Tror jag, med all
på hans förrätta fru.
Ja.
Och hennes älskare.
Ja. Och som han ju med all sannolikhet begick. Men som han friades för. Och det blev ju då en jättekonflikt i USA. Alltså dels var det där de skulle gripa honom. Och det var livebevakning. Det var en av de första såna här riktiga tv-kriminalfallen. Man fick följa polisen från luften. Ja, när de jagade honom med halva Los Angeles i bil. Så det var ju liksom det som gjorde det stort. Men det intressanta var ju då att det här som, det är ganska lätt att förstå varför det här blev en sån stor sak i USA. Därför att inte minst rättegången mot honom kommer ju att handla väldigt mycket om vit mot svart och sådär, va. Och skulle han dömas av en jury som var rasistisk, eller skulle han frias av en jury som vägrade fälla den svart, och ja, ni vet, allt det där. I Sverige blev det också jättestort, men liksom mera på kändisbogen, eftersom vi inte hade den där typen. Vi har inte relation till den här svartvita konflikten som finns i USA på samma sätt. Men han blev ju, O.J. Simpson som redan då var stor i USA, han blev ju stor i Sverige först då. Som misstänkt och friad kriminell. Och det är lite grann så här, nu har han ju levt i relativ undanskymdhet de senaste decennierna. Men det är ändå en sån där... Det är en sån där händelse som jag tror O.J. Simpsons gripande och rättegång. Det är en sån där händelse som jag kommer att ha med mig hela livet.
Ja, att följa den här rättegången, skulle han bli fälld eller inte?
Ja, men det, här,
men det blev han inte.
Nej, men det. Alltså, kommer du ihåg den här... han hade ju en väldigt fin advokat. Cochran hette han väl. Som var en riktig... shyster, säger de i USA. Alltså lite brännvinsadvokat brukar vi ju säga i Sverige. En riktig sån här orator. Svart kille som verkligen visste hur man liksom skulle lägga fram saker. Ofta de advokaterna som fungerar på det här sättet, de har ju lärt sig av sina pastorer i USA och kan liksom orera på det här sjusärdelssättet. Vad heter det? Vad brukar man säga? Ja, jag kommer inte ihåg det.
Ja. Ja. Och sen Anna-Greta Leijon.
Ja, sen Anna-Greta
tidigare Leijon. Justitieminister.
Ja.
Som var då utsatt för ett kidnappningshot.
Ja, just det.
Som hon fick reda på av den borgerliga regeringen. Och sen undslapp hon väl med en hårsmån att bli satt i en låda som nu tydligen finns utställd på ett polismuseum.
Jag har faktiskt sett den.
Mm-hmm.
Ja. Och jag kommer ihåg den där faktiskt. Jag kommer inte ihåg, jag måste ha varit väldigt liten. Men jag kommer ihåg den där bilden som jag tror var på kvällstidningarnas första sidor, kanske på löpsedlarna.
Mm.
Där man fick se den där lådan och någon som satt i den för att visa. Och då, liksom, man satt ju liksom dubbelvikt i den där. Men det var ju ett sätt, skulle då vara ett sätt att liksom hålla henne fången.
Mm.
Ja, det var en ganska läbbig grej. Det var ju när Rotarmé-fraktion, alltså Bademeinor-flygan, fortfarande var igång.
Mm.
Det där är ju någonting som vi inte pratar så mycket om.
Jag måste bara nämna att hon har ju dotter som heter Britta Lejon. Ja, det var henne som du tänkte på.
Ja, det,
men
förlåt.
Det intressanta med familjen är att de stavar Lejon på olika sätt.
Ja, ja, men det var lite omväxling. Nej, men alltså, det där är lite intressant för att det var ju faktiskt, hände ju faktiskt mycket mer i västvärlden av terrordåd under den här perioden. Alltså nu är det klart att man tänker 11 september och så har ju en omfattning som är av ett helt annat slag. Men alltså det kapades ju väldigt mycket plan. Det skedde ju mycket politiska mord och så i hela Europa på den tiden. Och även i Sverige. Alltså sprängningen av den tyska ambassaden. Och, det hände ju rätt mycket sånt där. Och på något sätt så var det ändå så att folk verkade mindre bekymrade över det då än vad folk är nu, har varit sedan efter september.
Alltså de här flygplanskapningarna var ju fruktansvärda. Ja. Det var ju så att var och en måste hela tiden vara beredd på att det vara ombord på ett sånt plan. Så det var ju ett påtagligt hot verkligen på riktigt.
Att MAD gjorde ju såna här skämtgrejer med att man alltid hamnade på Kuba oavsett vilket plan man tog, vart man skulle, så slutade man alltid i Havanna.
Mm.
Nej, det var ju liksom en... Men det är intressant att se... Jag tror att mycket sånt där är svårt att se, för man står för nära själv. Men det är intressant att se hur mentaliteten förändras. Det handlar inte bara om vad som faktiskt händer, utan det handlar om hur vi hanterar det. Alltså folk skickade ut sina barn på tågluff och sådär i en Europa där det förekom ganska mycket
där. Jag kan säga att min mamma skickade inte ut mig, men jag stack på tågluff när jag var 15 år.
Ja.
Hon sa nej, du får inte, jag åkte ändå.
Ja. Jo, men du har ju alltid varit lite tvärvig. Många åkte ju med sina föräldrars tillåtelse. Utan,
du till exempel.
Ja, utan att föräldrarna oroade sig eller ens tog upp ämnet om terrorism eller någonting.
Nej, det var inte terror man var rädd för. Utan det var att man skulle bli magsjuk eller någon skulle stjäla ens resecheckar som man hade på den tiden.
Ja, just det. Nej, men det är intressant för att liksom... trots att det var antagligen större risk för sånt då än vad det är nu, så oroar man sig mindre för det då än vad man gör nu. Och det är, alltså jag tror överhuvudtaget det är mycket sådana här förändringar som skett med tiden, att vi kan förfasa oss över våld och så, det är klart man gör det, men om man undantar de här nu som vi började prata om, det här morden och så på öppen gata och så, som är något speciellt, men om vi undantar det, så tror jag att acceptansen för våld eller överhuvudtaget liksom fysisk kontakt har blivit mycket mindre än vad det var på 70-80-talet, tror jag. Alltså både...
Fysisk kontakt?
Ja, alltså att man tar i människor. Att man är fysisk på olika sätt.
Mm.
Även naturligtvis, om vi har hela MeToo-rörelsen, även naturligtvis sexuellt liksom. Flörtande. Alltså att det finns en helt annan skala nu. Jag säger inte att det är överkänsligt eller att det är fel. Jag bara säger att jag tycker det är intressant att se hur de här idéerna om vad som är normalt och vad som är abnormt och vad som är straffbart och vad som är helt oacceptabelt förändras över tiden. Och det går ganska snabbt.
Ja, det gör det. Nu ska vi prata om ett mord fast inte på öppen
helt
gata.
Helt ointresserad. Ja.
Fast inte på öppen gata.
Nej.
Vi har ju nämligen tittat på den nya serien Ripley.
Ja, just det.
Som ju faktiskt handlar om ett mord i en ganska privilegierad miljö. Ja, fler mord. Och det är en ny svartvit variant.
Mm.
Och när vi hade tittat färdigt på den. Den var ju väldigt svart. Väldigt noir helt enkelt. Det var ju inte mycket som var roligt överhuvudtaget. Man förstod egentligen inte varför de här huvudpersonerna. Andrew Scott är ju bra. Men han
spelar Tom Ripley. Ja.
Sinister måste man ju säga.
Han spelade ju Moriarty i i den här Sherlock som Benedict Cumberbatch gjorde. Man känner igen honom därifrån.
Och då när vi hade tittat oss igenom den här, vackert svartvit men kanske lite besvärligt, så såg vi om långfilmen.
Ja, just det. Med Matt Damon och Jude Law och vad heter hon?
Ja.
Gwyneth Paltrow.
Ja. Mm. Och då får man ju liksom, det är ju samma skarpa mordsituationer och tråkigheter.
Ja, samma story.
Men egentligen en helt annan bakgrund till, man får väl kalla Ripley för en rätt personlighetsstörd typ.
Ja, det får man väl göra. Alltså, nej men du har rätt i det där. Alltså vi tänkte just att vi skulle se om filmen direkt efteråt, bara för att jämföra, för jag hade en känsla av att den var bättre på olika sätt. Och det är den ju verkligen.
Mm.
Alltså tv-serien. Jag tycker det finns vissa grejer i den här tv-serien som jag gillar rätt bra. Den är ju som sagt filmad i svartvitt, så den är ju väldigt snygg.
Mm.
Det är bra kameravinklar och sådär. Och det är ju fantastiskt. Det är, en av grejerna med historien om Ripley är ju att den utspelar sig i Italien. Så man får liksom se Palermo och Rom och Venedig. Och det är tacksamt. Men det jag gillade i serien lite grann, det var birollerna. Det finns, han checkar in på en väldigt massa hotell.
Mm.
Och där står det alltid då någon concierge eller receptionist. Och de var nästan alla väldigt bra. Små roller, men det hände väldigt mycket i ansiktet. De reagerade på Ripley. Man såg, och så, du vet, du kommer ihåg de här grejerna. Liksom bara att han pratar med conciergen, så vänder han sig om. Och så genast förändras conciergens ansikte.
Man ser ledan eller misstro. Ja, jättebra skådespeleri.
Väldigt bra. Och den här killen då, som väl italienare, som spelar polisinspektören. Han heter Maurizio Lombardi, heter han. Som ju också är fantastiskt bra. Alltså också just det här leda som du var inne på. Alltså det, han ser, han är verkligen trött på världen. Det tycker jag var väldigt bra.
Och Ripley som är en inpiskad lögnare. Ja. Alltså han byter ju personlighet ut efter vem som ringer på dörren.
Ja, verkligen.
Det är han, och bra på.
Det är han bra på. Men det som vi kommer väl överens om, för att rätta mig om jag har fel, om man jämför med filmen, det är ju att porträttet, själva storyn är mer trovärdig i filmen. Det går lättare att förstå varför folk agerar som de gör. Och det finns en personlighetsutveckling hos Ripley.
Mm.
Från att vara en ganska försagd, blyg nolla.
Mm.
Till att bli den här fullfjädrade psykopaten, får man väl säga.
Ja, mördare och...
Och det är ju väldigt intressant, för att i filmen så identifierar man sig faktiskt med Ripley från början.
Ja.
Man sympatiserar med honom.
Mm.
Medan i tv-serien så är ju Ripley en skitstövel från början, det märker man direkt.
Ja, liksom. Det är svårt.
Det är svårt.
Det är svårt. Det finns, sen är det intressant, jag upptäckte att det är, en av huvudrollerna spelas ju av en Mont Blanc-penna.
Ja, just det.
I serien.
Stor, nämligen tjock grej.
Den som Ripley har tagit
ja.
Av sin antagonist.
Eller vän.
Eller vän, eller både på en gång.
Mm.
Och använder när han skriver in sig i olika hotelliggare.
Ja,
det är på den tiden. Mm. Och varje gång får han en kommentar om att det är en fin penna.
Ja,
den är ju tjock som en riktig cigarr.
Ja,
ja. Ja, där,
nej, men det är också en bra grej. Det finns bra grejer i den här tv-serien, det måste man säga. Men det som hände, jag tror jag sa det till dig, det som jag insåg plötsligt är att jag inte läst Patricia Highsmiths roman.
Nej.
Vilket förvånade mig lite grann. Jag gick ut och tittade i hyllan här. Vi hade inte den. Så nu har jag beställt den.
Okay.
Och det ska bli intressant att läsa. Jag tror hon skrev tre romaner, Ripley faktiskt. Mm. Men det ska bli intressant att läsa den här första som filmerna och serien är baserad på.
Jag känner mig väldigt mätt på Tom Ripley efter de här två filmupplevelserna.
Ja, men det kan jag förstå. Men jag tycker det är ändå lite intressant att se vilken av dem är, om det är filmen eller tv-serien som har gått längst ifrån originalet. Det är det som jag är intresserad av.
Ja, det kommer
du gestikulerar mot klockan nu.
Det syntes inte, men du såg det.
Ja.
Ja. Jag tycker att vi har...
Jag bara känns att vi har glömt någonting.
Ja, Energimyndigheten.
Ja, men det kan vi...
Det kan vi ta.
Det kommer alla. Säkert fler avslöjande.
Läs fokus.
Det kan vi prata om. Ja, Energimyndigheten som har anställt en massa folk som med politiska agendor och sådär.
Men, det är de duktiga på.
Ja, det är de duktiga på. Men det kan vi säkert återkomma till. Det är nog inte sluta.
Vi säger så, tycker jag.
Ja, vi får väl göra det.
Ha en trevlig helg.
Just det, ha det. Mm. Hej.
Hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.